Ja, idrott, det lyfts som sagt ofta fram som ett viktigt verktyg för integration. Men är det faktiskt så, eller vad krävs för att det ska vara så? Det är stora frågor som vi ska diskutera i slaget efter 12. Och då säger jag välkommen till Tomislav Krestevski, fotbollsspelare. Hej, hej. Och tränare för futsallaget Rotopaidat. Finns med per telefon. Claudia Nystrand, verksamhetsledare för Monaliko.
Hej.
Och Christian Thibaut, verksamhetsledare för Liikkuva.
Hej.
Ja, jag tänkte börja med ett plock lite bland nyheterna som vi har kunnat läsa den här veckan. Bland annat hade det handlat om två irakiska handbollsspelare som har börjat träna med HC Väst. Vi har fått veta att bollförbundet och föreningen African Care arrangerar ett fotbollsjippo för flyktingflickor den här veckan. Och så har vi också fått veta att en asylsökande, en irakier, ska få provspela för fotbollslaget AC Oulu som spelar i division 1. Det är ju fina nyheter, trevliga nyheter, och visar exempel på hur idrotten fungerar som en länk mellan då invandrare och finländare. Men samtidigt så är det ju så att det är bara minoriteten av invandrarna som faktiskt är aktivt med i en idrottsförening. Vad säger ni? Varför är det på det här viset? Varför är det så svårt för invandrarna och föreningarna att hitta varandra?
No, ja, om jag får börja. Jag tror att främst är kanske kulturella skillnaderna. Att, jag tror att många vet inte vilka är de här kulturella skillnaderna. De kan identifiera dem när de händer. När till exempel ett barn kommer in i föreningen och kommer från en helt andra kulturella bakgrund, då är det jättesvårt att komma i. Och om tränare eller lagledare skulle kunna identifiera de där kulturella skillnaderna, skulle vara mycket lättare. Och kanske en annan orsak som det kommer på är kostnaderna. Att mest av invandrarna kommer från sådana familjer var de finns jättemånga barn. Och om man tänker på den där kostnaderna, om alla skulle få komma in i en idrottsförening, det skulle vara jättehöga. Så vad de gör, de brukar välja vilka av de barnen får vara med. Och de andra får väl vara hemma och kanske hjälpa till eller sådär.
Mm. Vad säger Tomislav?
No. Hej, först och främst till allihopa där i studion.
Hej, hej.
Vad heter det? Jag tror att det finns en del kanske, som Claudia sa, att det är som orsakerna. Men jag också tror som ett allmänhet att om man ska ta vanliga, eller majoriteten, att vara med i idrottsverksamhet, det är ju jättesvårt i dagens läge. Det handlar ju bara om invandrare. Att de ska få som allt med, att de ska vara aktiva i någon förening eller inne med i någon förening, att de ska delta. Så det är ju jättesvårt. Som själv som jag driver en förening också, så jag vet hur svårt det är till värva som spelare i föreningarna. Det handlar inte om invandrare, det handlar om finska och finlandssvenskspråkiga ungdomar som är hellre kanske hemma på datorn än att är med i föreningen och spelar fotboll eller vilken idrott som helst.
Mm, precis. Christian, har du synpunkter här?
Ja, det är svårt att tillägga något till sen här. Ni har redan nämnt viktiga punkter. Och det där, och om man talar om kultur, så är det också föreningskultur. Att det är en främmande sak när man kommer in i en förening. Och hur funkar den här föreningen och hur tänker människorna här? Och vad är de icke-skrivade reglerna och sånt här, så det skulle vara jättebra att förklara dem. Och sen det här att som ni redan sa, att det är svårt för alla att komma in i idrottslivet sent. Mm. Att det är oftast när man börjar som en 5-åring, 6-åring, och då är man med och då lär man sig hur det funkar och man klarar sig genom den här svåra åldern som man säger drop-out-ålder eller kick-out-ålder, som man kan säga. Så då är man med. Men om man har flyttat hit eller föräldrarna har flyttat hit och man har inte liksom fått redan på i den tidiga skede som 5-åring eller 6-åring, så då är det bara svårt att komma med. Och det som har jag, som man gör här i Finland, att man grundar egna lag, att covery lag och med sina vänner, och det är ju också migranterna, de grundar sina egna lag med sina vänner.
Vad tycker ni, vad är bättre, det där egna lag eller integreras, eller ska man ha en kombination av båda?
No, jag ser definitivt båda. Att det finns människor som har jättelätt att komma, de har jättelätt att integrera i samhället. De kommer direkt och de integreras. Men så finns sådana som, för vilka det tar jättelänge att komma in. Och då, den där att ha egna grupper, det kan vara den första steget. Och vi i Monaliku, vi fungerar lite så som första steg. Att vi försöker för dem starta och börja göra idrott och motion. Och sen vi hoppas att de hittar egna vägar. Det är inte meningen att de ska vara med bara i de där egna grupper. Men det är nog jättesvårt. Det här första steget är alltid jättesvårt. Men om jag funderar på vad Christian har sagt om den där föreningskulturen. Jag tänker på stackarna, föräldrarna som kommer med barnen. Och barnen börjar en idrott och föräldrar känner inte till den där volontärsystemet. Du kan komma in i förening och hjälpa till. Och det är många gånger det är som en stöd till barnet. Och det händer inte ofta att invandrarföräldrar är med i den där föreningsverksamheten.
Ja. Vad säger du, Tomislav? Har du egna erfarenheter där?
Jag har ju egna erfarenheter på det också. Vad heter det? Att kanske föreningarna når ut med den informationen som man borde nå. Mm. Fram till både föräldrarna och barnen. Och det är ju också så att en sak att samarbete mellan föreningar, skolor och hela samhället, det måste ju fungera så att man ska ha lyckad integrationsprocess hela vägen framåt. Vi har ju som till exempel att barn som går i skolorna och vi går på samma klass i 2 år utan att lära sig språket i en utländsk klass. Och då förväntar vi oss att föreningarna ska integrera dem vidare där.
Mm.
Som är, kanske vi ser 10-20 timmar per vecka. Att det där hela processen måste ju, som hela samhället måste hjälpa så där tycker jag.
Mm. Och där finns det stora brister då.
Och där finns det tyvärr stora brister, resurser eller okunskamhet.
Mm. Ja, Christian.
Jag skulle gärna ta ett steg tillbaka till den här frågan att vilken är bättre eller båda deras. Och förstås så tycker jag också att båda deras att gemensamt och möjligt och sen liksom skilt när det är nödvändigt. Och det där, jag tycker att idrotten är sen kanske också ibland lite ambitiös om man talar direkt om integration. Mm. Att vi kommer att tala om en stor mängd av människor i de nästa 10 åren. Det är inte bara de som har kommit hit eller som har fötts till invandrare. Föräldrarna, det är också de som kommer nu. Det kommer att vara stora mängder människor. Jag tvekar lite om idrotten skulle ha kapaciteten att ta dem med i den här bestående verksamheten. Det måste börja nya grupper och nya verksamheter och nya föreningar. Och det där, och jag tycker för en människa så att om man talar om det välmående, då är människan ju mycket mer också färdigt att integrera sig annars i samhället. Idrotten är jätteviktigt, men det är ju inte allt i livet. Det finns ju människor som går och jobbar, som har grannar, som har släkt, om de har gift sig, som är... Har bott här länge så de är på den sättet integrerade. Men integration är också en arbete för båda sidor. Och det kan vara en stress. Och då kan det också vara bra om den här ena timmen idrotten med sina kanske vänner från samma kulturen en gång i veckan. Det kan vara en lättnad till den här stressen om människan mår bättre. Och den orkar bättre integrera sig andas.
Mm.
Att idrotten måste inte alltid ta en så stor extra roll. Andas än att vara idrott och bjuda på motion och fina upplevelser.
Precis. Tycker ni på basen av det vad ni har upplevt eller via de människor som ni har haft kontakt med att idrottsföreningarna har liksom kapacitet att ta emot det här? Liksom, jag menar allt från tränare till lagledare. Förstår de sig på hur man borde göra?
Jag skulle inte säga det, nej. Kanske det finns sådana föreningar som klarar det, men jag tror mest inte. Att det är just det där, att de har inrätta information om just den där kulturella skillnaderna och just hur svårt det är att integreras och komma som ny i ett lag eller i vilken grupp av vilken idrott som helst. Att om du skulle... kanske tänka på det att de måste kanske ändra lite sättet hur de beter sig med de som kommer in som invandrare. Och jag har nog tänkt många gånger att om de skulle lära sig i det här processen, säkert de skulle lära sig ganska mycket som de kan använda annars. Just i det att använda i laget och göra ett, no, om vi pratar om ett bättre lag med bättre resultat eller med bättre anda.
Mm.
Att nu tror jag att det finns mycket mer plus än minus. Att om man tänker, jo, jag måste lära mig någonting nytt igen. Det här gör jag på min egen tid, många av de där tränarna och så där. Att det är lättare så här att vi gör det som vi brukar göra alltid. Men jag tror att det är någonting nytt och förstå att man får plus av det också i slutändan. Det är nog jätteviktigt. Mm.
Tomislav, du representerar en väldigt, väldigt liten skara, det vill säga en tränare med invandrarbakgrund. Det finns det väldigt få av. Hur ska vi få fler tränare och lagledare och kassörer och sådana som på riktigt bestämmer i föreningen som också har invandrarbakgrund?
Mm. Så först och främst har jag varit en väldigt duktig på det vad jag gjorde som fotbollsspelare. Före detta fotbollsspelare och fotbollsspelare. Nu driver att jag är som futsal-tränare nu går ut och pojtar till Vasa.
Mm.
Och jag kan säga också att jag ju också sköter om lite sponsoreringar och allt annat runt en förening. Och i dagens läge, vi pratar alla om att vi ska integrera folk via idrott och föreningar. Men vem gör och vad gör vi av det? Finns det resurser? Hjälper kommunerna? Får vi rätt informationen att integrera folk? Vet ni hur svårt det är att driva en förening? Fast en liten förening som en futsalförening. Var finns det alla som sponsorer?
Vi
får ingen hjälp. Och jag tror i dagens läge att man ska driva en förening, då måste man vara en ekonomimagister, man måste vara en bokförare och allting.
För att få verksamheten att gå ihop.
Precis. Ja. Det är lätt att integrera. Jag har ju som flera utländska spelare i min fotbollsförening just nu. Och det är lätt om man har resurser. Men har man resurser som Claudia nämnde här i början, att det är höga avgifter, det är medlemsavgifter som måste man betala, det är bussresor som man måste betala spelarna själv. Och då kanske det räcker inte. Då kanske det inte intresserar det någon mer.
Mm. Det finns ju en del stödformer och ekonomiskt stöd som staten har när det gäller då idrott för invandrare. Men det är ett ganska byråkratiskt och tungrot system. Det hänger ju mycket på att...
Och funkar det i praktiken då?
Mm. Ja, det hänger ju på att kommunerna ansöker om stöd. Och så kan kommunerna tillsammans med föreningarna. Jag tar nu Helsingfors bara som ett exempel. Att i Helsingfors för det här året så finns det, har Helsingfors ansökt om stöd för två projekt. Och det ena projektet leds av Idrottsverket och det andra projektet leds av Ungdomscentralen. Och så kan de ju ta med föreningarna. Men de här pengarna kommer ju inte då till föreningarna. Borde här ske en förändring till exempel? Vad kan man göra här?
Ja, det är jätteviktigt att det finns en intensiv samarbete. För det är föreningar som når människorna.
Mm.
Och det är ju det som de rör sig om sist och slutligen, att människorna kommer med och har fina upplevelser, deltar i idrotten och till och med integrera sig småningom. Det är så att en stor organisation, om det är nu en kommun eller en takförbund, ganska stora pengar är egentligen ganska liten för dem. Att de måste administrera de här pengarna, de måste redovisa, de måste få resultat. Det kan vara en stress också för dem. Och sen i en små förening, så ganska små pengar är ganska stor hjälp för dem. Och det är den frågan, att hur får man resurserna till de föreningar som egentligen gör den där arbetet med gräsroten och med människorna?
Jag förstår på dig, Tomislav, att du är ganska frustrerad över det där, att du känner att det inte finns någon hjälp att få någonstans för att kunna driva verksamheten.
Men eftersom jag har varit med nu i 3 år, både som tränare och runt om i föreningen och hjälpt till, och Så det är ju svårt. Man blir ju frustrerad om man får bara mer och mer av uppgifter. Vad man måste typ bokföra en lotteri. Det tar ju som jättelänge om man ska anmäla överallt i alla myndigheter för att man ska göra en lotteri. Till exempel. Det underlättar inte sakerna.
Det är vårt byråkratiska samhälle.
Precis. Det praktiska måste fungera. Och då är det som lättare. Det är därför jag säger att samarbete mellan föreningar, skolor, kommuner, det måste ju funka. Det är lätt att säga, vad heter det, i kommunen att det gör vi så här, och idrotten och integreringen via idrotten, det håller ju. Men det måste ju visas praktiskt sett också. Att hjälpa varandra. Bara med en liten hjälp, om man ska hjälpa varandra, så tycker jag vi ska lyckas, eller vi går ganska längre i den här integrationsprocessen, eller i överlag.
Precis. Claudia hade.
Ja, vi har upplevt ganska i vårt jobb det att, som, nu ska vi säga invandrare, vi kallar mångkulturell förening, att vi måste bevisa om och om igen vad vi kan. Och det ska ta lång tid. Och när man pratar om samarbete med kommunerna till exempel, att jag tror att man ska mötas någonstans i mitten. Att man väntar alltid att vi ska ta initiativ och göra. Men jag tror att kommunerna också måste förstå att vi behövs. Och då skulle det vara lite lättare det här att kunna få finansiering. Och det att vi kan göra det jobb vi gör. Att om vi måste alltid fundera på det, nu finns det finansiering nästa år, hur ska vi klara det? Det är nog, speciellt i Finland, man vill planera länge. Och det vill vi också, för det är nog lättare att jobba och resultaten är bättre. Men då du måste alltid fundera, nu vet jag nästa år att om det går. Och du vill göra den där samarbete med bra tränare som du känner, eller instruktörer. Men man kan inte lova någonting. Då är det jättesvårt att växa och utveckla.
Mm. Och du jobbar med en liten nisch där det handlar om uttryckligen att få med flickor och kvinnor i idrotten. Visst. Som har sina egna specialarrangemang eller specialproblem, ska vi säga. Mm. Är det just det att ni inte kan planera? Ni har en bra ledare som inte vet att kan den fortsätta. Är det typ sån här problem ni stöter på?
Inte så liten nisch.
Ja,
Nej. 50% vissa ligger, men nu, liten nisch blev kanske egentligen. Jag tänkte det helt enkelt så att eftersom det är så lite flickor och kvinnor som är med. Och det, det viset lite nisch, men annars talar vi 50%.
Ja. Men det är just vad vi gör, att vi vill att det ska vara mera än de som är nu i idrotten. Och vi pratar också om motion. Att nu är det ganska, ska vi säga, krävande jobb, men man får resultat, är helt fantastiskt. Man får en bra känsla, men det räcker inte alltid till. Att vi behöver alltid mera resurser. Och nu ska vi säga att vi i Monaliko, vi har växt ganska mycket. Men behovet är så starkt. Och nu har vi märkt nu i det nya projektet som vi har i den där Fit for Life-projektet. Var vi försöker nu lära dem. Inte det där att vi vill få dem med i den där att vi vill leva kanske hälsosammare. Inte bara idrott, men sen att vi tar mat och allt med. Att nu har vi märkt att behovet är jättestort. Och då vi skulle vilja, liksom, när vi märker att vi skulle kunna sätta i praktiken de där planerna kanske snabbare än att vänta ett år att vi får de där pengarna. Det skulle vara bra att det funkar lite snabbare. Och att vi vet att vi får den där stödet. Att man märker att vi gör ett bra jobb och det, att vi är viktiga.
Mm. När vi talades vid i före den här debatten startade du väldigt mycket om det här att många invandrare, kvinnor och flickor vill jättegärna lära sig simma.
Ja, det är.
Och berätta vidare. Ja,
det är det fråga som vi alltid får när vi träffar någon ny som kommer i våra grupper. Det är faktiskt jättemånga som vill göra det. Och vi vet att vi har försökt tänka på hur ska vi kunna fixa det, för det är nog ganska stor ansvar att börja arrangera grupper, och det vi vill inte. Men vi skulle nog gärna, vi har försökt nog med kommunerna diskutera lite, speciellt här i södra Finland, hur vi skulle kunna fixa det. Och de har valt deras egna lösningar, till exempel att de har de där speciella dräkter, simdräkter, eller att de arrangerar så där dagar var det, när det är bara för kvinnor. Men jag tycker att det är inte tillräckligt. Så det är nu det nästa steg som vi måste ta och se hur vi skulle kunna fixa det. För vi har undrat lite varför vill de så gärna simma. Men det är nog så, det finns många i våra grupper som har problem med ryggen eller med knäna. Och då är det en bra form av motion som de kan göra. Men de har de där kulturella skillnader och religion som låter in dem delta normalt i de där simningarna.
Mm. Och det är ett ganska bra exempel på där ni måste samarbeta med kommunerna, visst, där det krävs visst planering och där det krävs långsiktighet för att få det att fungera. Det som jag tänkte också bland nu till exempel de här asylsökande som har kommit nu helt under den här hösten, så har det ju visat sig att det finns många som är väldigt duktiga på olika idrotter, har spelat landslag till och med, eller ungdomslandslag eller så vidare bortåt. Och jag hörde helt nyligen om ett exempel där det fanns minderåriga pojkar som jättegärna ska vilja spela fotboll i Grankulla IFK. Och de får ju ta med dem jättegärna på träningar och så här. Det är liksom, den dörren är öppen. Men så kommer frågan om förstås att vem betalar för det. För att det finns ju förstås då avgifter och så vidare bortåt. Och sen den andra frågan är att på vilket sätt ska de kunna få delta sen i riktiga officiella matcher? Eftersom FIFA har till exempel ett system som ska skydda minderåriga fotbollsspelare. Som rika nationer inte ska kunna köpa upp dem och sen då dumpa dem när det inte var tillräckligt bra. Hur ska man lösa ett sånt här? Tomislav, du var redan inne på det.
Ja, angående just vad du sa, eftersom jag jobbar för Röda Korset, jag är ju handledare där och jag har att göra med 100 manliga irakier, asylsökande.
Mm.
Och vi har ju också, nu har vi infört 2-3 gånger per vecka träningar, fotbollsträningar. Och det visar sig att vissa är jätteduktiga. Och så tog jag kontakt med Suomen Palloliitto, en ansvarig där, jag vill inte nämna vem som var, att hur vi ska som lösa den här situationen. Men han gav ju som klart och tydligt, vad heter det, att asylsökande har inga rätt att spela i någon förening under deras asylprocess. Och där ser jag lite, de får träna. Vem som står på kostnaderna, det är upp till föreningen eller nu i det här skett Röda Korset. Försäkringar och allt kostar. Men de har ingen rätt att spela under asylprocessen. Och det kan ta upp till ett år. Och vad gör vi med dem om det inte blir någonting efter ett år och de får vänta 2 år? Det ser jag problemet, att inte bara FIFA, utan vi måste som göra någon undantag. Eftersom vi har fått mycket flyktingar här, att det måste finnas någon lag som undantag. Och FIFA borde ju ta itu det där att få någon lösning på problemet.
Ja, ni sitter och nickar här i studion. Det låter bekant tydligen det här.
Ja, det är nog så. Och vi måste nog alla liksom reagera snabbt och, det där, och vara flexibel. Och det där, jag brukar alltid säga att det som vi har hållit på med de senaste 20 år, att när vi började med den här arbeten, när Finska idrottsförbundet hade första arbetsgruppen och så vidare, så då hade vi 20 000 invandrare i Finland. Och det där, nu har vi 300 000 och nu väntar vi oss många, många mer. Så allt som vi har gjort hittills, det var egentligen bara att samla erfarenheter och att öva. Och nu blir det allvar.
Mm.
Och nu borde vi dra de här slutsatserna och också ändra system och reglerna om det behövs, så att man kan möta de här frågorna. Att det är också sen efter de har fått uppehållstillstånd, då kan man söka licens för att spela. Om de har haft licens i andra länderna före det, så då hamnar man att begära licens först av Finska bollförbundet. Finska bollförbundet kommer att ta kontakt med hemförbundet.
Mm.
Den kommer att ta kontakt med föreningen i den landet som de kommer från. Om föreningen ännu finns eller om den kan kontaktas. Sen finns det en karens om man inte får svar. Då kan Finska bollförbunden ge undantagstillstånd att få licens att spela. Mm. Och det där, oftast har man också det här problemet att Finland är inte någon, om vi nu talar om fotboll, så det finska fotboll är inte rika. Det finns inte mycket pengar, men i andra länderna tar man det som ett europeiskt land. Mm. Och man tror att europeiska länder har massor med pengar. Mm. Så det kan sen hända också att hemföreningen kommer att begära
en massa pengar för
massa
det här.
Pengar.
Men det här låter ju fullständigt vansinnigt. Mm.
Ja.
Tomislav, vad har du sagt åt de här killarna nu som tränar fotboll där? Liksom...
Alltså det är inte mycket man kan säga. Att på ett sätt man lider med dem att de kan inte slippa en förening fast de är jätteduktiga. Och jag ser ju som framtid i vissa av dem där. Men det är bara som till hoppas att det ska bli någon ändring vad heter det här våra system eller samhälle.
Mm. Men du fick
som Christian sa att det måste reagera snabbt. Mm. Mm. För att nu är det verkligen kris. Du har inte tid, vad heter det, till fundera något mer. Nu måste det reageras. Det måste verkställas.
Mm. Mm.
Yeah. Ja.
Ja, jag tycker exakt samma att tiden är jätteviktig. Att om man väntar ett år och kan komma in och motivationen, om man får in spela, motivationen går ner. Visst kan man träna, men man kan inte spela. Att det är just det där integration, vill vi att integration ska hända snabbt eller det ska komma efter 2-3 år. Nå, säkert vill man att de ska integrera sig direkt och att ha en bra känsla, det där att man är välkommen. Att det är inte så svårt, alltid så svårt, för det räcker. Man måste lära sig så många nya saker när man kommer. Att åtminstone att man känner sig välkommen.
Mm. Och det låter ju som att det där är en bra grogrund för sådana klickbildning och utanförskap och så här, att om du aldrig får hänga med på matcherna.
Mm. Visst. Mm. Att det är som sagt, det är inte bara i idrott och fotboll, det är också annars. Att det är i första skedet som folk har kommit hit, då är det egentligen ännu mycket lättare att komma med genast före man kommer i en sån där lång fas av det där passivitet och frustration. Och då är det sen mycket svårare igen att komma ut från den där och sen komma med. Att det där.
Mm. Nej, men om ni skulle nu alla tre få plocka fram ett par saker som ni skulle vilja ändra på nu så där. Liksom, om jag har all makt i världen att kunna ändra på hur invandrare tas emot i och hur man kunde integrera med hjälp av idrott på ett bättre sätt än vad vi gör nu. Vem vill börja?
No, jag kan börja. För mig information är jätteviktig. Att man får den rätta information att liksom ta egna beslut. Att här ibland då, i integrationen, det är andra som tar beslut för en. Men om man har så mycket information man kan ta och sen ha den där tiden och ta egna beslut och få göra vad man vill. Och det är just det att då kan man, när föräldrarna vet nog hur kommer man i en förening om man då, och kan göra det ska vara mycket lättare för andra. Och det ska i föreningar speciellt och annars kommunikation inom föreningen, mellan förening och kommuner. Men kommunikation för mig är jätteviktigt. Att man lär sig att kommunicera på olika sätt. För vi är olika när det gäller kulturell och många. Men kommunikation är jätteviktig för mig.
Mm. Nu när Claudia har redan ordnat det här med kommunikation. Så då skulle jag det där ordna så att, det där, att man skulle lyssna till människor. Mm. Och man ska lyssna till föreningar. Och att stöden skulle gå direkt till föreningar.
Just.
Och också att det kanske är något till att man inte bara stöder någon flaggskeppsprojekt. Mm. Alla jämt föreningar som är intresserade att jobba med det här. Och sen också att företagarna kommer med och ta ansvar.
Mm. Mm. Och Tomislav?
Och jag kan tala av min erfarenhet. Hur jag integrerar mig här. Att jag tyckte att viktigare att jag kom på 90-talet. Så det var ju det där samarbete de hade då. Och hjälp av samhället. Jag gick in i en samhälle med finlandssvenskspråkiga vänner. Lärde mig svenska i en finlandssvenskspråkig skola. Och så gick jag i en förening som var finlandssvensk. Och då processen är ju mycket snabbare. Integrera sig. Så att det där samarbete mellan kommuner, skolor, föreningar. Det måste ju fungera. Om man vill ha en lyckad integrationsprocess. Okej, vi talade om informationen också. Det är jätteviktigt också.
Mm. Men samarbete därför.
Men samarbete måste det ju fungera det där.
Mm. Både Christian och Claudia sträckte upp handen här i studion.
Ja, om jag ska prata om någonting konkret som jag skulle vilja ändra. Säkert mera kvinnor som tränare och inom laglärare. Invandrare i Finland är mera kvinnor definitivt. Och sen mera kvinnor med invandrarbakgrund som tränare. Vi har jätteduktiga kvinnor som har kommit som fotbollsspelare. Till exempel hon har spelat i Nigeria i landslaget. Hon är jätteduktig och hon skulle ge så mycket. Hon har jättemycket att ge. Och
men hon tränar hon gärna. Någonstans nu?
Hon tränar, men ska vi säga, skulle jag säga, inte i den rätta nivå. Jag tror hon har så mycket kunskap som hon skulle kunna ge. Och sen vi har en före detta sprinter som hon är jätteduktig. Och hon skulle vilja komma in i den där utbildningen och bli tränare, ska vi säga, på riktigt. Men det är så svårt att utbilda sig när man kommer hit som vuxen. Och man kan inte gå de där långa, rätta vägarna. Så vi har nu försökt hitta kortare, men det är inte alls lätt.
Ja, invandrarkvinnor och invandrarallmänt måste vara med i alla funktioner, i alla nivåer jämt. Och det som det ska börja från, det är liksom toppen. De här sakerna och en förändring i kultur och kulturledarskap, det är ledare. Om det är en tränare så han är ledare i gruppen, om det är en lagledare han är ledare där, en föreningsledare, en förbundsledare. Upp till ministertoppen. Det här måste komma från toppen. Det här måste komma från ledarskapen. Annars man kan inte från gräsroten ändra saker. Man kan vara aktiva och redo. Men den här kulturen måste komma från toppen.
Jag tror den kulturen ska ändras när man förstår att man får jättemycket av det. Det kommer mycket plus. Just den där kunskap och olika egenskaper och erfarenhet är jätteviktigt att ta in och lite få olika perspektiv.
Mm. Det börjar bli dags att avsluta den här debatten. Den första akuta frågan som jag hoppas att vi får en lösning på är att vi får de här duktiga fotbollsspelande killarna och tjejerna också för den delen. Mm. Att de som faktiskt vill spela matcher och tävla, att de skulle komma vidare. Mm. Det skulle vara ett konkret steg, ett av dem, många konkreta. Men ni hade många bra, jag hoppas att de som sitter inne med makten också har lyssnat på det här slaget efter 12 idag. När vi har diskuterat invandrare och integration genom idrotten. Tack ska ni ha. Tack Tomislav.
Tack
så mycket.
Tack Claudia och tack Christian.
Tack så mycket. Tack.
Det var slaget efter 12 idag. Tack ska ni ha.